Tack så mycket Elsa och alla andra som kämpar på här på scen. Nu ska jag kämpa en stund själv och se hur det går. Men det är roligt att predika, tycker jag, för det mesta i alla fall tills man är klar och hamnar i någon form av predikokrapula, men det hör väl till dosen. Innan jag går in i predikan vill jag personligen rikta mitt stora tack till alla ni som har varit med och hjälpt till så här långt för God Jul Vasa. Det tog inte många dagar så har de fått in över 400 donationer, reserveringar från människor som du, som har offrat av sin egen julkassa för att se till att ett barn i Vasa får fira en värdig jul. Tack så jättemycket för alla de här presenterna jag har fått in. Vi är mållösa. Teamet som jobbar med det här med Amanda i spetsen, de är så mållösa. De ser hur donation efter donation från företag, från privatpersoner, från föreningar, från skolor. Alla har kommit tillsammans för att göra Vasa till en vackrare plats. Och snart ska vi se till att vi kör ut hela radiramsan och får 170 cirka familjer fira en jul som de är värda. Så tusen tack än en gång från hela mitt hjärta, från församlingens hjärta. Jag vill idag tala om ett ämne som är mig nära hjärtat, kanske inte mest frekventa julpredikan man kan hålla, men jag har en text från Jesaja. Så om du förstår den här så tror jag att du kan komma ganska långt i ditt liv. För här finns några viktiga saker som kan hjälpa dig att förstå vad jag tror kristendomen handlar om. Men läs några verser från början av Jesaja så ser vi vad som händer. Året då kung Usja dog såg jag Herren sitta på en hög upphöjd tron och släpet på hans mantel uppfällde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar. Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två så flög de. Och den ene ropade till den andra: helig, helig, Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrpostarna och trösklarna att skaka och hela huset fylldes av rök. Då sade jag: ve mig, jag förgås, för jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett kungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig, i hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Men det rörde han vid min mun och sade: när detta har rört dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad. Och jag hörde Herrens röst. Han sade: vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Och då sade jag: här är jag, sänd mig. Låt mig uttrycka några stavelser åt dig där du sitter i soffan eller i badrum eller vad du nu ser på den här predikan. Om fyra uppenbarelser som jag får från Jesaja. Nämligen det här välkända, jag talade om det här förr någon gång. Och Stefan Sigstid före mig som är min inspiration till dagens predikan. Tack Stefan. Wow, ouch, help eller hjälp. Och tack eller thanks, beroende på vilket språk man tycker om. Om vi börjar med wow. När Jesaja får se den här härligheten från Gud. Det är ganska intressant stavelse. Eller intressanta saker som händer när Jesaja får se det här. Jag har en dotter som heter Liv. Och där hon får se något storslaget som en julgrankudde eller framförallt julbelysning. Då säger hon: wow. Hon blir så fascinerad och exalterad. Det är ganska mycket wow som händer när man går på stan i dessa tider. Det är något så underbart och vackert som man kanske tidigare inte har sett. Om man har svårt att hitta ord så landar det att man bara säger wow. Det är så ibland vi människor blir förstummade över saker vi inte tidigare upplevt. Att vi inte riktigt vet vad vi ska säga utan vi säger wow. Må det vara en snygging, må det vara en bil eller ett hus, ett drömhus. Eller någonting annat som har hänt. Och orden tar slut så du kan bara säga wow. Försök med den någon gång. Bli på gott humör jag märkt med det wow. Parentes, jag har en liten inside day. Men man får göra sånt när det är nära jul. Jag har tycker om att se på film, men är ganska kritisk när det kommer till att se film. Så jag har en intern grej som heter Anders arga filmtips. Och jag ger alltid betyg mellan 0 och 5. Oftast är det mellan 1 och 2. Det är ungefär Anders arga predikningar, för ungefär samma skala ger mig själv efter predikningar. Men ibland händer det att man ser någonting förstummande bra, typ en gång vart fjärde år. Och så säger man bara, wow. Och skickar man till mina vänner Jonathan och Patrik och någon till 4+. Orden tar slut, det är bara wow. Och de vet när det kommer 4+ från mig, det är hög nivå. Det är typ Ben Hur från 50-talet. Det är förstås en haltande bild, men ibland är det sådana situationer vi har i våra liv där vi bara kan säga wow. För våra egna ord tar slut. Och det är klart en flaxande och haltande bild, men jag tänker när Jesaja får se den här Guds härligheten. Han ser Herren sitta på tronen. Och man ser de här märkliga figurerna med 6 vingar som flaxar på. Ser ni bilden framför er? 2 vingar framför ögonen, 2 framför fötterna och så flaxar man. Väldigt märklig historia. Jag ska be dottern rita en sån när jag kommer hem. Vad de här gör, de är seraferna. Seraf är den ordet för eld. Vad de gör, de håller på och ropar, helig, helig är Herren Sebaot. Och det finns många olika förklaringar på vad det betyder, varför man använder 3 gånger ordet helig. Med ett sätt hur judarna skrev på. Att ska man säga någonting normalt, skriver man en gång. Vill man betona någonting starkt, så skriver man det 2 gånger samma ord. Till exempel Jesus i Nya Testamentet säger, amen, amen, säger jag er. Sen sa han, amen, säger jag er. Och i vissa få fall, typ uppenbarelseboken här, så sa man ordet 3 gånger efter varann. Och då säger man någonting så att det är väldigt hårt. Jag ska inte störa era öron, men man kan säga att det är helig är Herren Sebaot. Och det står också att när de säger det så står det att postarna skakade. Jag vet inte om du har varit med om någon storm någon gång. Tycker inte om stormar egentligen. Det är lite mysigt ibland. Men om man är på båt så är det inte lika mysigt, jag har lärt mig av erfarenheter. Men någon gång var det med om en storm i ett hus eller var på villan eller vad det var. Och det knakade och brakade både i fönster och skorstenen flög nästan iväg. Men jag observerade den stormen, så var det väldigt sällan jag sett en dörrpost skaka. Jag menar, det är mycket annat som skakar före dörrposten skakar. Och jag kan tänka mig när de ropar ut helig, de här seraferna, att om en dörrpost då skakar, det är ganska hård decibel. Det är ganska ordentligt tryck i de där orden. Och jag tror att vad det här vill beskriva för oss, det är att när seraferna ska beskriva Guds härlighet, så är det en sån wow-upplevelse att de bara ryter till ordet helig, så det bara skakar hela templet och dörrpostarna har en viss på något sätt jordbävningstendens där. Och det är så här, det står att de dag och natt, varje sekund, så ropar de det här. Och man kan säga så här teologiskt, att om varenda sekund får en ny uppenbarelse av Gud de tidigare inte har sett. Därför säger de, wow. Som min dotter som såg något nytt ljus på stan, eller ny julgran, eller pappas skägg. Man säger wow. Man säger någonting man inte har varit med om tidigare. Och på samma sätt var det med de här änglarna. De fick se en ny sida av Gud som bara utbrast wow. Men de fick se en ny fantastisk sida av Gud som inte kunde beskrivas på annat sätt än av ordet helig. Det är sådan Gud är i himlen. Han sitter på sin tron och regerar. Det står bara egentligen av förbifarten, så står det att hans mantel, alltså Guds mantel, uppfyller templet. Så tänker nu vi ser om det inte så många som är här, men det ska vara en ganska stor mantel för att täcka det här rummet. Och på den tiden så var det så att ju större mantel en kung hade, desto mäktigare var han. Så föreställde då Guds mantel som han rullade ihop och placerade in i Sion sal, och det finns ju mycket större kyrkor och tempel än Sion. Så på den tiden, eller man kan säga att det finns 2 bilder som Gud vill visa. För det första, Gud sitter på tronen. Ibland måste man påminna sig om det år 2020 med viss basiluska som hoppar omkring här och där. Gud sitter på tronen. Gud regerar. Han har hela världen i sin hand. Alltså, ni kan de där sångerna. De är inte påhittade. Eller fairy tales. Gud sitter på tronen 2020. Han regerar. Och för det andra, han är obegränsad, mäktig och fullständigt helig. När Jesaja ser Gud, han ser Guds härlighet, så får han de två sakerna klart för sig. Först ser han att manteln täcker templet. Alltså han får se att Gud, han är mäktig. Han sitter på tronen. Han är fullständigt obegränsad mäktig. Och han är helig. Och att han är helig, det ser vi i punkt 2. När vi kommer till ouch. Man ska ju ta av alla tillfällen, en del bikta sig i en rum. Jag brukar bikta mig i kameror. Inför predikoförsamlingen. Jag var med om ett polisförhör en gång. Kanske två, men jag tror bara en gång. Jag har orsakat en trafikolycka. Och jag är släkt med Adam, som du också är. Och Adam gjorde ungefär som jag gjorde. Man ska alltid skylla på någon annan. Jag har kört in i bakändan i någon dams bil. Eller hen kallar vi hon. Så vi är neutrala där. Och krockat med personen i fråga. Och tyckte att det var hennes fel. Och tyckte, satt där i mitt polisförhör och tyckte att det var bara den andra personen som ska helt all skuld och straff. Jag har ingenting med det där att göra. Fast jag innerst inne kanske visste att jag hade gjort någonting fel, så försökte jag motarbeta polisen. Jag minns att jag skäms efteråt. Jesus, hjälp mig. Jag skyller på att det var 2004 där det hände. Man ska alltid skylla på någonting tydligen. Men plötsligt när jag sitter där i polisförhöret så hör jag en röst från ingenstans. Och det är ju nästan ännu pinsammare att man gör det. För rösten säger till mig: Anders, var tyst. Kan vi oss ibland höra det. Erkänn allting, sa den. Och jag bara, jaha. Och polisen blev lika förvånad. För på en sekund så vände jag om allting och sa: jag tar på mig all skuld. Jag tar på mig straffet, det var mitt fel. Och polisen sa på mig, jaha, vad har hänt åt dig ungefär? Och jag minns inte ens vad jag sa på den meningen. Men jag kände allt och tog på mig straffet och blev typ 170 euro fattig och inte så dyr historia. Men på den tiden, för min del var det det. Men den heliga ande hade överbevisat mig att jag hade felat. Jag hade gjort fel. Jag hade outsatt mig. Och nu ska jag stå mitt kast. Det är faktiskt inte så jätteroligt om man kommer på att man är skyldig. Att man är en skyldig människa. För det innebär ju allt som ofta att man har gjort någonting fel. Något dumt. Inte vet jag om du någon gång har gjort något dumt mot en annan människa. Och den där pinsamma stunden, sekunden, du ska be om förlåtelse till en annan människa. Det är inte alltid så jättehejsan. Det känns lite jobbigt, för man känner sig så skyldig, man känner sig dum. Jag råkade tvätta min frus Marimekkos klänning, 300-400 euro, 95 grader häromdagen. Söndrig klänning numera. Inte så jätteroligt, man gör sådana saker. Jag skyller lite på min dotter, ska man göra här också. Men det var hon som hade misstagsat på bomullstvätt 95 grader. Men det är en annan sak. Men det är inte så roligt när man måste erkänna att man gör någonting fel. Man tycker inte om att göra det. Ska man be om förlåtelse och det känns ännu värre ibland. Jag tror någonting ditåt och ännu värre som Jesaja får uppleva. Han får se den här Guds härlighet, han får höra de här ljuden heligt så dörrposterna bara skakar. Och vad händer? Jo, han ser sig själv. Han upplever att i kontrast med denna härlighet som jag just nu ser, så ser jag mig själv och är ganska syndig i jämförelse. Guds helighet är så långt mycket större och starkare än hans egen så kallade godhet. Att han ändå upplever denna stund är att han kommer att förgå. Ve mig, säger han. Det är ett ganska starkt uttryck som används i Bibeln när man säger ve mig. Jesus använder det i domen när han säger ve er, Betsaida, de här städerna han uttalar domar över. Det var ganska starkt ord när man säger, när Jesaja säger ve mig. För jag är en syndare. Jag förgår, så jag går under. Och det är så med dig och med mig. Romarbrevet 3 säger att vi alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Syndens lön är döden. När vi står där du och jag står inför Gud och ser hans härlighet, det finns bara ett resultat egentligen. Det är att vi förgås. För Guds härlighet är så stark att Gud inte klarar av synden i oss om ingenting händer, så att säga. Det som vår syndiga natur inte klarar av att hantera Guds härlighet. Härligheten från Gud tycks vara allergisk mot synden i oss. Och resultatet blir hur vi känner att synden i oss blir vår död. Då vi står inför denna levande, helige Guden. Bibeln säger, som nämnt, att syndens lön är döden. Alla vi som lever i synd kan helt enkelt inte stå inför Gud utan att förgås. Det är därför vi behöver bli kvitt synden på något sätt. För synden i oss kan inte leva tillsammans med härligheten från Gud. Så en dag om du dör i synd, så kan det vara väldigt svårt att stå inför en helig Gud. För synden i dig är i fiendeskap med Guds härlighet. Det låter jobbigt, och det är därför det är outs. Mitt liv är väldigt mycket out, ibland känner jag. Men Gud vare tack, som Romarbrevet 7 säger, så handlar det inte om mig. Utan någonting har hänt. Och det vi går in i, ordet help eller hjälp. För är saken nu den att vi har syndat, och vi som syndare inte av oss själva kan göra något som rättfärdiggör vår plats inför Gud, så måste det finnas en annan utväg. Annars är vi alla förlorade. Vad som hände med Jesaja är en väldigt märklig historia egentligen. Att den här elda ängeln kommer flygande med en glödande kol på en tång. Finns det en barnsbibla som minns den här tången var ritad på ett speciellt sätt. Men tänk nu att det kommer en flygande till dig med en kolbit på en tång mot dig. Jag säger inte bara tack Jesus. Men jag säger Jesus, hjälp mina läppar. Så Jesaja får vara med om denna märkliga rening från synd. För det står ju så att det är det som händer. Men lyssna nu på det här. Det här var alltså en yttre aktion, sanktionerad av Gud, och inte någonting som Jesaja själv gjorde. Det står att serafen tog glödande kol, kom flygande till Jesaja och vidrörde hans läppar. Och de säger, nu är du renad. Du har fått syndernas förlåtelse. Och därför tror jag det är viktigt att komma ihåg att Jesajas del i den här processen, det var att erkänna sig som syndare. Men själva räddningsprocessen, det var en handling från Gud. Och det tycker jag det mest svåra att få och förklara till människor idag. Där vi tror så lätt att vi ska prestera, vi ska göra. Vi ska vara duktiga. Kanske vi kan ta emot den kristna tron som en gåva från Gud. Men redan från dag två så ska vi börja prestera vår tro för att förbli troende. Och därför är det, tycker jag, så mycket elände och gärningsbaserad tro som regerar hos oss. Det är så lätt, har en dålig dag, då tror vi automatiskt att Gud tycker att vi själva är sämre. Fast frälsningen i Efesierbrevet 2 säger ju att det är en gåva från Gud. Vi är inte kristna av oss själva, utan en Guds gåva från himmelen. Gett i oss av nåd och på grund av att han älskade oss med evig kärlek. Det kanske är det viktigaste för dig att lära dig som kristen, eller om du vill bli kristen. Att inse att räddningen, den är gjord av Guds egen hand. Där vår egen del är begränsat en ödmjuk acceptans av det som Gud redan har gjort. Det finns ju där predikan om för någon vecka sedan tre intressanta aspekter som händer när Jesus utbrister det fullbordat. Det finns många fler, men jag tycker det är tre intressanta saker som det står skrivna om. För det första, en jordbävning ägde rum. För det andra, en officär sade att Jesus var Guds son. Och för det tredje, förlåten brast i templet. Låt mig snabbt beskriva de här tre händelserna, vad de kan betyda idag. Jordbävningen ägde rum. Gud manifestera att nu ska Guds rike synas och utbredas här på jorden. Den osynliga revolutionen, som det kallas när kristendomen börjar sprida ut sig, som saknar motstycke hos oss ännu idag. Där vi idag har miljoner efter miljoner människor som kommer till tro, tar emot Jesus, får sina liv förvandlade. Vi kanske inte läser om det i nyheterna, men vi vet att runt omkring oss, också i Vasa idag, eller i år i alla fall, idag kan jag inte säga med säkerhet, men i år har mängder med Vasabor tagit emot Jesus i sina liv. Det hände någonting när Jesus sa det är fullbordat, jo, Guds eget rike, och vad han hade tänkt, hans frälsningsplan med mänskligheten, den satt igång. Tack vare att judarna som Gud hade utvalt, och från judarna kom frälsningen, där vi av Guds nåd fick vara med på ett hörn. Därför jag, som parentes, bara säger det här, jag är alltid tacksam för judarna. Vi är tacksamma i församlingen för vad de har betytt och gör för vår del. Att vi får vara med på ett hörn, det är bara Guds gåva. Så jag kan alltid bara känna att jag vill välsigna dem, bara för en sån sak skull, som parentes. Så det första, det hände en jordbävning. Gud vill visa att nu är dags att han tar kontrollen här på jorden. För det andra, en officer sa att Jesus är Guds son. Tron blev plötsligt tillgänglig för oss hedningar. Bara en som åkallar Herrens namn ska bli räddad, står det. Både Rombrev 10 som en recitering av Joel 2. Tron blev tillgänglig för oss genom att Jesus sa det var fullbordat. Tänk det, du och jag är med idag på grund av Jesu verk på korset. För det tredje, förlåten brast i templet, så det tjocka tygmassan som var mellan det allra heligaste och det övriga heliga i templet, den bara brast mitt i tu. Och det betyder Guds härlighet och närvaro blir tillgänglig för alla människor. Denna frälsningsräddningskraft och detta Guds liv blir en del av oss i samma ögonblick vi tar emot den här kraften som finns i den heliga ande som är tillgänglig för dig. Paulus säger, då vi tar emot Jesus i våra liv så blir vi en ny skapelse. Det vill säga, vi blir närmare det som Gud hade tänkt när han skapade dig. Synden i oss, som vi vet, för krig mot Gud många gånger. Men jag tror, när vi blir en ny skapelse, den märkliga händelse, så förs vi närmare den ursprungliga planen som Gud hade för ditt liv när han skapade dig. Synden och människorna, för den sakens skull, har försökt förstöra det Gud tänkte om dig. Då Herren skapade dig. Du är inget misstag. Du är en planerad skapelse med Guds egen hand. Men i Kristus har du möjlighet att ta emot det livet som Gud tänkte just när han formade dig med sin egen hand. Det enda du behöver göra är att acceptera vad Gud redan har gjort för dig. Det står så vackert i Kolosserbrevet 2 att det skuldebrev som med sina krav vittnade mot dig, så han har förintat det när han triumferade på korset. Det fanns krav mot oss, men när Jesus sa det var fullbordat, de kraven de bara försvann. Och nu finns det en gåva från himmelen som den bara väntar på att du ska ta emot den. Och ta du emot den så det händer någonting med dig. Du blir det som Gud har tänkt att du skulle vara. För det fjärde och sista. Jag talar om wow, ouch, help eller hjälp. Om du ska utmynna dig i den tacksamhet. Någonting av det vackraste som jag sett med mina egna ögon. Det var på läger, en del konferenser, en del möten, en del vardagsrum och andra platser. Det var det när man plötsligt upplever den här fantastiska, oförklarbara stunden då Guds egen närvaro infinner sig på den platsen. Vad som brukar hända på dessa möten och samlingar är att av sig själv faller människor ner på knä. Varför tror ni att man gör så? Jag tror, det är bara min lilla tolkning. Jag tror att man gör så, för det är vår naturligaste position inför Gud. Ner på våra knän. Det är någonting som händer när vi är på våra knän. Vårt ego tar stryk. Jag vet inte hur det är med dig, men vikt nummer två. När vi har lovsång här och andra stunder och det händer något fint och jag bara upplever ibland att jag ska ner på knä, så händer någonting i mitt huvud som säger till mig, gör det inte. Vad ska människor tycka? Men för 10+ år sedan så var jag med om en händelse som lärde mig att sparka den där tanken i bakändan lite. Jag var på en konferens. Jag var i någon skola någonstans. Och det var en predikant som hade talat och jag kände mig träffad av hans predikan. Och innan mig så ville jag, visste jag, nu borde jag gå fram, böja mina knän där framme och omvända mig till Jesus. Och ni vet, huvudet har kommit igång igen. Och sa huvudet till mig, vad ska människorna tycka om du som ungdomsledare eller var på den tiden går fram och böjer mina knän. Det var 400-500 människor i den där salen. Då kommer plötsligt den där jobbiga heliga handen igen. Inte han är alltid jobbig, men ibland kommer han lite obekvämt. Trevligt det också för den där sakens skull, för det lär ju en att vara ödmjuk. Och då säger en helig ande till mig, så från ingenstans kom det, Anders. Man vet hur jobbigt när han börjar med säga sitt namn. Så Anders, om det bara vore du och jag här ikväll, skulle du då komma fram till mig? Vad kan man svara på det? Jag bara, kanske det. Och då säger samma röst till mig så här. Så ska du alltid tänka när du är på möten med mig. Det är bara du och jag. Glöm människorna. Det är inför mig du kommer. Det är till mig du omvänder dig. Det är till mig du ska få hjälp ifrån. Vad kan man göra när man hört en sån utläggning från den heliga ande? Det var att stiga upp. Gå fram, böja mina knän inför levande Gud. Jag tror att det gjorde gott för mig den dagen. Döda mitt ego. Ödmjuka mig inför Gud. Låta hans liv än en gång få bli en del av mitt liv. Jag tror att en sann tillbedjan handlar om att tillbe Gud för vad han är. Inte vad han gör. Det är viktigt att tacka honom för vad han gör. Men jag tror det är ännu viktigare att tacka honom för vad han är. För tackar vi bara honom för vad han gör, så kan vi ibland falla att vi tycker att han inte är värd att tacka, så det går lite sämre. När vi får punktering och barnen är lite sura eller vad som händer. Men tackar vi honom för vad han är, finns det alltid en orsak att prisa namnet Jesus. För han är alltid värd vår ära och vår tack. Intressant här. När Jesaja fått ta emot den här reningen. Den här skuldrallen kanske du inte har sträckt under din bibel ännu. Men du kan det göra. När han fått ta emot den här reningen så hör han inte seraferna, de änglarna mera. Utan plötsligt hör han Guds egen röst. Och är någonting intressant som händer med dig och med mig när vi tar emot på nytt födelsen? Det är att vi plötsligt får vi en relation med Gud. Hans gåvor inom oss. Det finns någon som heter nådegåvor och tjänstegåvor. De mitt allt kommer igång. Och till och med kan man börja höra Guds röst. Kanske inte alla gör det. Men sannolikheten är större att du gör det. Om du blir född på nytt. Ödmjukt böjer dig inför Jesus. Jag tror att någonting av det mest farliga. Lyssna på det här, kanske min huvudpoäng idag. Någonting av det mest farliga. Som fienden, vår själa fiende, är rädd för. Det är tacksamma kristna. Människor som är bara tacksamma över att de är frälsta. Alltså kristna, räddade, förlåtna. Vänd om du har träffat på någon riktigt tacksam människa någon gång. Det är någonting ljuvligt över en sån människa. Om du tänker snabbt på en sån, vem är det? Vad är det med henne eller honom som gör att hon är tacksam? Troligen gör denna människa många bra saker. Inte för att man är kristen på grund av att man gör bra saker, men det händer någonting med en tacksam människa att man vill göra bra saker. Man vet att man är kristen, man får sina synder förlåtna. Man är på väg in i evigheten tillsammans med levande Gud, helt bara som en gåva som man har fått. Och det leder ibland till att man är tacksam. De gör saker, dessa tacksamma människor, av kärlek och inte av tvång. För det drivs av en glädje som man inte riktigt begriper varifrån kommer den. Varför ser du så glad ut? Kan man höra ibland. Och inte vet om det var mig de menar, men ibland känner jag bara en glädje att få vara ett Guds barn. Tänk att få vila i hans famn. Det händer någonting med en. När man får upptäcka den här tacksamheten. När man säger tack Gud att du har räddat mig. Inte av mig själv utan på grund av hans nåd. Jag vill avsluta med en historia som påverkar mig mycket här i församlingen. Kort efter jag blev föreståndare här så dog en av våra äldre medlemmar. När jag hade samtalet med barnen till den här som hade avlidit fick jag höra en historia som grep tag i mig. Det var nämligen så, de var ganska ung, den här damen, så hade hon fått ett barn. Och en gång ska hon vara borta, så hon anlitar sin egen mamma som barnvakt. Och när den här mormor ska ha hand om sin pojke så en stund då hon inte såg på så fick den här lilla ettårige pojken tag på sin mormors hjärtmedicin. Så hon åt upp medicinen med det resultatet att pojken avled och dog. Förstås stor förkrosselse som det är dessa ofattbart hemska tragedier. Men det som naturligt nästan följde med att det blev en stor bitterhet och ilska mot den här mamman. Och det höll en del år på det sättet. Tills den här damen var cirka 30 år gammal. Och det här de berättat till mig. Vi får ta historien som den är, men jag tror den är sann. Och det ska vi se snart. När hon var 30 år gammal så uppenbaras Jesus själv. Hemma i köket. Och Jesus säger bara en sak till den här damen, Anita. Nu ska du bli kristen. Hon tog Jesus på orden, så hon hittade första bästa möte. Jag tror det var Ilo Vainio som hade en kampanj i Vasa. Som får följande dag. Gav sitt liv till Jesus. Och det hände någonting med henne. Vad som hände, en av de första sakerna som hände. Att hon direkt förlät sin mamma. Förlät fast mamma hade orsakat sitt barns död. Så förlät hon henne. Och barnen berättade till mig. Att hon hade ett ganska tufft liv. Ett barn som haft lite svårigheter, som växte upp med lite svårigheter som hon tog hand om i 70 år. Men barnen sa till mig den här meningen. Mamma uttalade aldrig någonsin ett enda negativt ord om en annan människa. Någonting hände när hon fick möta Jesus. Någonting hände med henne. Av tacksamhet. Av glädje, av frid. Och när vi hade begravningen, eller innan jag säger någonting om det, så sista mötet jag har med henne, när vi har en samling här i kyrkan, så frågar jag henne, hur har du det? Och svarar hon ungefär hur det var. Och sen direkt nästa mening är, kan du be för min dotter? Och vi ber, som vi alltid gjorde. Några timmar efter samlingen är klar, insjuknar hon. Och när ambulansen ska hämta henne så ger hon en bok till hennes gamla sköterska med orden. Läs denna så kommer du med på samma fest som jag nu ska åka på. Några dagar senare somnar hon in. Och när vi har begravningen, lyssna på det här tycker jag är vackert. När vi har begravningen så vi samlade 4 döttrar. 10 barnbarn med flera, varenda en varma i tron. Vad hade hänt? En människa fick möta Jesus, vars liv blev fyllt av tacksamhet till Gud. Det är det som händer, vi får möta honom. Blir vi tacksamma, vi börjar älska till och med våra fiender och de som vill oss illa. För det händer någonting med våra liv. Att det är svårt att göra det på annat sätt. Det är det som händer då vi tar emot Jesus. Hans liv blir vårt liv. Och det påverkar inte ens bara oss. utan alla människor runt omkring oss. Ska vi be en bön innan vi ska sjunga tillsammans? Kanske du finns här som ska ha behov och få lite hjälp från Gud idag. Du kanske känner mest out, hur ditt liv är jobbigt och svårt. Det finns alltid hjälp att få från Gud. Det är inte över för dig. Det är början. Gud är redo att börja skriva nya blad i din bok för att visa att han har all makt. Han sitter på tronen, hans mantel rymmer hela templet. Om du vill ta emot Jesus idag och få hjälp från Gud, be den här bönen med mig. En enkel bön om hjälp från Gud. Så ska vi se att den här julen kan bli en jul där du får börja ett nytt liv tillsammans med Jesus. Då ber vi.